Helena gjorde en häst i lera och upptäckte att det var inte helt enkelt. Vi har ett samtal om relationer, singellivet och familjen. Om hur det är att kämpa med en sjukdom. Att det svåra ibland hjälper oss att vara tacksamma över det som är bra. Vi pratar om individualism, föreningsliv och intellektuella flugpapper. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Så tänkte jag att vi ställer in ljudet lite grann.
Mm.
Om du...
Ska jag säga något?
Ja.
Vad ska jag säga?
Har du något som du skulle vilja säga?
Jag gog kokanon på proratotta, rore vovar sås på prorokokitott, gogganon sås kocka bobraro, totikokkror, mominonna bobaronon.
Jättebra.
Mm.
Välkommen.
Tack.
Sitter du bra?
Ja, det gör jag.
Hur länge måste man träna för att kunna bli femma på biljard-SM?
Väldigt kort tid faktiskt. Det är en fantastiskt bra sport på det sättet. Och om frågan innehåller hur länge jag tränade innan jag kom femma. Det var ju då en delad 50-plats blir det va, när man kommer till semifinal. Men ändå. Mm. Hur länge hade jag spelat i kanske? 4 år.
Hur kom det sig att du började överhuvudtaget?
Som alla saker börjar med kärlek. Min dåvarande sambo tillbringade mycket tid på KTHs biljardbord. Så ibland gick vi med hans killgäng och spelade biljard även på andra ställen i Stockholm. Och där vi hängde på Jolo på Västmannagatan, där hade de en tjejträning. För övrigt en väldigt smart grej i sporter där man har svårt att locka till sig tjejer. Att man, enda gången jag tycker det är bra att faktiskt skilja av lite grann. Mm. Men jag började på den tjejträningen och sen så var det väl en sport som passade mig så jag blev kvar.
Men var det här under perioder du bodde hemma eller hade du flyttat hemifrån?
Nej, jag hade flyttat hemifrån.
Men du hade du en villa så att du hade plats för ett biljardbord?
Nej, det var det som var problemet, att det krävdes ju att man gick till en biljardhall. Mm. Vilket ju var del av tjusningen. Jag kommer ihåg att en ganska stor del av biljarden för mig är att det kanske gäller alla sporter, men jag upplevde nog ännu mer i biljarden en väldigt demokratisk sport med människor från precis alla samhällsklasser. Det var väldigt blandade människor som spelade biljard och det var otroligt intressant och spännande och nyttigt för mig. För jag var ganska ung, jag var i universitetsåldern, i 20-årsåldern. Mm. Så att man hade fortfarande en del mognande kvar att göra. Och under den perioden i livet har man ju befunnit sig rätt länge i samma kluster. Man har valt sina sammanhang och det här var ett helt nytt sammanhang med helt andra sorts människor än vad jag brukade hänga med. Så det var super nyttigt.
Har du förberett dig någonting inför idag?
Mentalt
eller på något sätt?
När vi pratade om det här att vi skulle ses här och podda så funderar jag mycket på introspektivt på min personlighet. Och det naturliga för mig skulle vara att förbereda mig väldigt, väldigt mycket. Så då bestämde jag mig för att inte göra det, att inte förbereda mig alls och komma nästan tom höll jag på att säga, men i alla fall oförberedd. Och sen i vanlig ordning så blir det ju aldrig riktigt som man har tänkt sig. Så jag tror jag landar någonstans där mitt emellan. Jag hade lyssnat på avsnitt innan vi bestämde att jag skulle komma hit, men nu lyssnade jag på några till. Och då sätter ju det igång tankar. Det är kanske det som är meningen med det hela, att det ska sätta igång tankar. Så att jag har funderat väldigt, väldigt mycket utan att egentligen förbereda mig. Alltså någon slags reflekterande förberedelse, men ingen inläsning.
Jag tänker att det där kan väl vara lite både och. Att det är skönt att, som du säger, om man lyssnar på någonting eller lyssnar på ett avsnitt innan. Exempelvis, om det nu är möjligt så. Det gäller en sån sak. Men samtidigt så, om det nu sätter igång tankar så, som leder till att oundvikligen att fundera över vad vill jag säga exempelvis. Då kan ju det skapa kanske någonting, någon slags stress innan? Eller, ja, det måste inte göra det, eller vad tror du?
Ja, för mig skapade det ingen stress alls. Tvärtom, jag blir ofta lugn av att få tänka i lugn och ro. Och det tror jag var kanske den... jag tror att tankar måste få ta ganska lång tid. Och även om podd är ett, jämfört med många andra medier, ett långsamt medium, så vill man ändå... när det är stora frågor som jag ändå tycker att din podd behandlar, då vill man ha tänkt på dem. Kanske inte för att bestämma vad man tycker, men för att inte just fånga första bästa tanke. För att vi är ju lite risigt programmerade ibland och blir lite enkelriktade när man inte har tänjt på saker ur några olika perspektiv. Så att jag tror att jag behöver göra det precis just för att känna mig lugn och inte stressad.
Mm. Vi ska ju prata om existentiell kreativitet, formsvackor och utveckling idag, bland annat. Är det någon av de delarna som du ser fram lite mer emot?
Nej, jag tycker de är helt lika spännande, alla tre. Det är ju tre helt olika saker som samtidigt hänger ihop väldigt tätt. Och så är det, finns väl en... Man brukar säga att allt är politik, och det håller jag verkligen med om. Det finns ju en stark samhällsaspekt och samtidsaspekt av alla tre frågorna som ska bli roligt att prata om.
Jag tänkte att vi skulle börja med, som vi brukar göra, att prata om kreativitet. Och då är min första fråga alltid, vad är kreativitet för någonting?
Jag tror... att det är helt olika saker för olika människor. Men nu frågar vi kanske mig. Och det första jag förknippar med kreativitet är skapande. Att man skapar någonting. Men när jag funderar på ordet kreativitet så känner jag också att det är ett ord som är förknippat med ganska mycket prestation för mig. Att det finns ett mått av... eller en sida av kreativiteten som handlar om att det som man skapar ska bli bra på ett eller annat sätt. Och det där brottas jag lite med. För jag upplever nog mig själv som ett... Jag brukar säga att jag är en svartvit människa ibland. Och samtidigt om jag rannsakar mig själv så har jag hållit på med väldigt många kreativa sysselsättningar, eller vad vi i alla fall slentrianmässigt definierar som kreativa sysselsättningar, som musik, och jag tyckte om att rita och skriva, och nu för tiden så fotar jag väl en del som ett kreativt uttryck. Men gemensamt för alla de här sysselsättningarna har varit att det finns en ganska stor del av det som handlar om att det ska bli bra, det som skapas ska bli bra.
Varför är det där viktigt då?
Det kanske är delandet, kan det vara det? Att ofta när man skapar någonting, när man är kreativ, så delar man det med andra. Man kanske sjunger i en grupp, eller man publicerar en bild, eller man ritar en teckning i skolan som flera tittar på. Och då blir det viktigt att den faller inom någon slags ramar för vad som är bra. Sen tror jag att det förändras över tid såklart. Alltså när man var yngre så var det väldigt mycket viktigare att falla inom ramarna och att göra saker som blev bra än de är idag. Nu kan jag ju rita något som inte blir särskilt bra när jag sitter bredvid min 8-åring. Och alltså rent objektivt inte blir bra. Och han tycker ju det är fantastiskt. Och det är ju det som är häftigt med kreativitet. Att det är ju som allting annat relativt. Det beror ju på vad man jämför med, om det ska anses som bra eller inte. Eller så kan man bara strunta i att värdera det. Det vore ju det allra bästa. Men jag tror inte att det är riktigt så enkelt. Jag tror att många människor värderar den kreativa höjden eller produkten som kommer ut.
Ja, för det känner vi ju till som begrepp. Att vi pratar om sådana saker. Och att det finns ju i regel en anledning till ibland att varför det finns ett behov eller en efterfrågan att göra någonting kreativt. Oavsett om vi som du är inne på, att vi mår bra utav att sjunga eller att vi bara mår bra utav att skapa någonting. Eller så ska det leda till någonting ibland.
Mm.
Exempelvis en kreativ höjd.
Mm.
Vad nu det är.
Vad nu det är.
Det är en stor separat fråga. Men jag tänker på, du sa det att nu kan det kännas skönt att inte behöva prestera när du sitter och ritar. Men hur var det när du var mindre då? Du sa ju att du målade eller ritade lite grann. Var det när du var barn som du tänkte på då? Att du tyckte om att göra det?
Ja, det var när jag var barn.
Minns du då om du ens reflekterade över om det, hur viktigt det var att det var bra? Eller fint?
Jo, men det är ju klart. Alltså för hela omvärlden värderade ju det man gjorde väldigt mycket mer. Alltså jag tror att vi är bättre idag på att säga till våra barn att jag ser att du har ritat orange där och jag ser att det är en pumpa. Istället för att säga vad fint det är. Även om det är väldigt lätt att säga det också. Men när jag gick i skolan då värderades det ju på riktigt huruvida det var från en viss given mall då fint eller inte. Och jag kommer ihåg att vi gjorde lerfigurer i skolan. Och jag gjorde en häst som ju är ganska ambitiös. Det är rätt svårt med hästar i lera. Men den där brändes och glaserades och så tog jag hem den. Och så ställde mamma den i vitrinskåpet där den fick en liksom. Och den visades för alla gäster som kom och hälsade på att titta vad Helena har gjort i skolan. Och då är det ju klart att det kändes viktigt att göra en motsvarande häst. Kanske har det färgat av sig på hela livet. Att jag försöker göra om den där keramikhästen om och om igen.
Om vi hoppar lite grann. Du är ju gift.
Mm.
Sen många år. Men vet jag. Men innan det så var du singel. Under ganska många år.
Just det.
Minns du hur du tänkte kring att träffa någon?
Ja, otroligt väl.
Vill du berätta?
Jag hade en, eller ett par, för att vara i den åldern, längre relationer innan jag var singel, en längre period. Så jag hade relationer mellan jag var kanske 19 och 22 eller 23 som var väldigt samborelationer som var seriösa, men i ett perspektiv då ganska korta. Men för att vara den åldern ganska långa och seriösa. Och sen blev jag singel. Och jag hade nog en väldigt. Jag kommer ihåg att jag ville leva med någon. Alltså någon som jag var kär i. Jag tyckte om det tillståndet. Jag tyckte om att dela tid och samtal och rum med någon annan. Men tiden som singel var ju också väldigt. Det är en period i livet när man är ganska självupptagen, om jag får generalisera grovt. Jag ska säga att jag var ganska självupptagen. Och
vilket kan ganska ofta hänga ihop med åldern.
Exakt så. Ja, det är verkligen min poäng. Att det är ju för att man är i den där mellanfasen mellan sin gamla familj och sin nya familj, om man skaffar sig en sån. Och behöver egentligen inte bry sig om så himla mycket mer än sig själv. Det är inte så mycket som pockar på.
Nej, och det är ju också en del i att, apropå kreativitet, att skapa sig själv.
Mm. Ja, det är en självförverkligande period.
Att komma på vem man är eller kanske också vill vara.
Ja, och jag skulle nog vilja säga att man inte gör det under den perioden, utan man provar olika vägar. Man kanske lägger jättemycket tid på jobbet till exempel för att man tror att den där keramikhästen blir jag igen om jag är duktig på jobbet och presterar på jobbet. Och då var ju det väldigt mycket liksom lika med många timmar på jobbet. Så man testar sig väl fram lite där balansen mellan sig själv och de olika vägar man kan tänka sig att ta. Men eftersom jag var väldigt på det klara med att jag också ville leva med någon, så hade jag ju, det här var ju precis i nätdejtingens början. Och jag tänkte att jag skulle träffa någon på ett annat sätt. För då var det lite stigmatiserat, då var det lite som kontaktannons, att man, alltså om man är. Man är duktig eller snygg eller smart eller vad nu kriterierna är. Då behöver man ju ingen kontaktannons. Man vill ju tro på den här romantiska, att man sprang på någon på ICA som hade samma mat i sin lilla korg där och sen så möts ögon och sen så blir man.
Ja, vi har ju sett filmerna.
Ja, vi har sett filmerna och vi har referenserna, helt klart. Och jag försökte väl det ett tag och letade väl, biljarden kanske var ett sammanhang där det rörde sig. Många av det, som i mitt fall, jag brukade bli kär i alla fall, det motsatta könet. Men sen bestämde jag mig för att ändå prova det där med nätet. Och då uppstod ju listan. Då blev det ju plötsligt viktigt att definiera vem man skulle träffa. I den romantiska bilden så är ju slumpen, det är ju det som betyder allting. Och det kan egentligen i stort sett vara vilken person som helst, bara den där magiska kemin uppstår. Och digitalt så är det precis tvärtom. Där börjar man ju med att boka i små rutor vad man vill ha för egenskaper, eller var personen ska bo, eller hur gammal den ska vara. Och alla de bitarna som filmen inte jobbar med alls. Mm. Så då kommer jag ihåg att jag gjorde en lista över hur jag tyckte att den perfekta mannen skulle vara. Och det kan jag verkligen se att jag ler lite nu. Lite generad ler jag. För att det är ju otroligt naivt att tro att den listan är något slags facit.
Men samtidigt så var ju det var ju det som fanns till hans. Mm. Det var en del i det. Att försöka bocka i de där rutorna. För att det blev någon slags kravspecifikation.
Mm.
Men hade du utöver det eller innan tänkt så att du hade en tydlig bild vad den här mannen skulle förstår du, eller ja. Kom det i samband med att du blev tvungen att konkretisera den där drömmen?
Men jag tror att jag var från början härligt öppen. Mina tidigare relationer hade inte haft någon liksom tydlig röd tråd annat än att det var liksom killar som hade rört sig i samma kretsar som jag, och det var därför man träffades egentligen. Men de två var inte särskilt lika varandra eller hade liksom något tydligt mönster. Och sen blev det ju precis så att jag inte tyckte att jag provade mig fram, det blev uteslutnings. Det här funkade tydligen inte så länge man liksom, vilket ju också är helt ologiskt, för det finns ju en annan människa där ute som kan vara väldigt, väldigt lika och som det funkar jättebra med. Så att, med facit i hand så tror jag inte att man kan göra listor som leder till den sanna kärleken. Däremot kanske man med hjälp av erfarenheter kan lite se vad som gör en relation enklare. Att det inte blir stora trösklar från början. Och det var väl en ålderserfarenhet, att passion är ju fantastiskt. Det är ju superhärligt. Men om man vill ha en livslång relation, eller i alla fall lång relation, det behöver nödvändigtvis inte vara livslång, men då är ju passionen en väldigt, väldigt liten del av det hela. Det är väldigt många andra saker som ska fungera på ett bra sätt för att man ska orka vara tillsammans när passionen kanske går lite på sparlåga.
Minns du hur du beskrev dig själv på din profilsida?
Ja, det minns jag tyvärr.
Tyvärr, men minns du också tankarna kring det?
Ja, alltså hur du, absolut.
Varför?
Ja, jag är ju marknadsförare, tyvärr. Igen.
Var du där redan då?
Mm, det var jag. Jag jobbade på reklambyrå. Så jag tänkte räckvidd. Jag tänkte
här gäller det att knäcka koden.
Nej, eller mer så här att jag vill att många ska tycka om mig. Egenskap som jag pratar mycket med vänner om nu för tiden. Det här viljan att någon eller alla ska tycka om en. Som verkligen har två sidor. Det ena är ju att det kan göra människor farliga. Att man vill att alla ska tycka om en. Att man blir en kameleont som inte har en tydlig linje. Å andra sidan, ju mer individualiserade vi blir, så tror jag att det är en ganska fin egenskap att vilja bli omtyckt och med andra ord agera på ett sätt så att man är lätt att tycka om. Jag skulle vilja säga att det kanske är att vara snäll, och det tycker jag är en av de finaste egenskaper man kan ha. Så att det är inte så lätt som att bara sluta bry sig om vad andra tycker, utan det har ju en väldigt viktig funktion vad andra tycker, att det reglerar vissa saker. Men när det gällde min profil så landade jag någonstans i att om många tycker om den, jag menar, det var ju inte jag, det var ju bara min profil, men om jag får många svar, då får jag ett stort urval. Det är lite som annonsering, liksom, att räckvidd det är bra skit, för då kan jag filtrera sen. Så att den var väldigt mainstream, det jag försöker säga. Det var väldigt, jag tycker om långa skogspromenader, men nästan. Jag tyckte om italiensk mat och resa och sådär. Ingen direkt kioskvältare.
Hur blev responsen då?
Ja, det är orättvist. Eller vad ska jag säga, jag hoppas att det har bättrat sig. Men det är orättvist på nätet. Det är man tjej får man ju alltid många svar. Man behöver inte vara särskilt genialisk för att få det.
Men vet du vad jag läste?
Nej.
Att det har svängt.
Mm, kanske, ja, det jag hoppades. Mm.
Kanske inte när det gäller på en dating-site. Det kan jag inte uttala mig om. Men jag läste en artikel som gav uttryck för att nu är det männen som inte bryr sig. Alltså på samma sätt som, nu generaliserar jag precis som du gjorde innan.
Mm.
För att det är lite enklare och ibland roligare. Men att... kvinnorna fick, eller tjejerna fick, eller får kämpa för att få en kille eller man att bry sig överhuvudtaget.
Och vad är analysen? Varför är det så?
Jag vet inte. Om det är en del av den här individualistiska utvecklingen. Att pojkarna, männen inte lika desperat söker bekräftelse i sin lycka eller vad det nu är i livet eller behovet av att ha någon. Att en kvinna ska välja dem liksom.
Mm. Man skulle ju kunna tänka sig att man skulle kunna hoppas att det är ett uttryck för jämlikhet. Att vi inte ser på varandra som kön så mycket som personer. Att det förstås finns det finns killar som är desperata, men det finns också tjejer som är desperata, om vi ska använda ett väldigt oskärmigt ord för någonting. Jag tror inte riktigt att det är så det fungerar, att man är desperat. Men man kanske uppfattas som väldigt längtsam efter en relation, om vi uttrycker det så istället.
Och jag tänker att oavsett då vem det är som drabbas av vad, så där vi inte vill, tror jag någon av oss, det är ju att inte få någon respons. Alltså inte få något svar alls. Jag tänker oavsett om det är som i datingvärlden då, att försöka att skriva till någon och sen så inte få svar. Eller vad det nu än man gör. Det är ju ingen rolig känsla.
Det är en väldigt jobbig känsla. Jag tänker mycket på, om man ska dra en professionell parallell, så jag tänker på säljare som kanske som kallsäljer. Det är lite samma process med dating, att det är en slags försäljningsprocess av en själv, och man hänger ju verkligen ut sig. Och att det då blir tyst bara blir ju raka motsatsen till bekräftelse, kan man ju säga.
Jag har ju stött på fenomenet, ja, faktiskt för länge sedan, även när jag dejtade lite grann. Vilket senare också har dykt upp i samband med att jag har sökt jobb.
Mm.
Och den känslan är ju inte direkt kul heller. Att lägga ner tid på att skriva, försöka få till en bra ansökan. Och sen så blir det helt tyst.
Om man nu ser sig själv som en person som ett varumärke, då tycker jag att företag som är varumärken, alltså det är så grundläggande i att bygga sitt eget varumärke, om man svarar eller inte. Om man bara är tyst, så är det, ja, det är både en elakt faktiskt mot den personen som har sträckt ut handen, och det är inte särskilt svårt att åtgärda. Det tänker jag kanske framför allt, att om det vore extremt komplext att svara alla, men det är det ju inte idag. Det går ju jättefint att svara ett tack, men nej tack.
Precis. Och så kan man lägga lite tid på det här autosvaret också.
Ja.
Alla som söker jobb förstår att de får en auto-reply,
ja,
på att man har sökt en tjänst. Men det behöver ju inte vara formulerad exakt likadant som alla andra.
Nej.
Så om det är någon som lyssnar på det här, så lägg några minuter på att vara lite mer kreativ i er formulering på hur ni svarar de som söker jobb hos er.
Verkligen. Och tror du inte att det är lite som i datingvärlden också, att man är... Vi tycker ju generellt att det är jobbigt att säga nej till någon.
Mm.
Och glömmer ofta bort att ett nej kan vara väldigt, väldigt mycket skönare och bättre än ett tyst. Mm. Eller ett nja, där man redan kan tolka in ett nej innan nejet har kommit. Så att vi kanske behöver öva som kollektivt på att säga nej på. Då vill jag tillägga på ett trevligt sätt. För att det är jättestor skillnad på ett nej och ett nej. Det går verkligen att säga nej tack och så med kommatecknet med en rimlig motivering. Då är det inte hela världen att få ett nej.
Att göra någonting kreativt, det är ju förenat med en viss risk.
Mm.
Det kanske var lite grann det du var inne på tidigare.
Mm.
Men det kan också vara så här att om man skapar någonting så du vet ju inte om det blir bra. Eller, och för knyta an då till att dejta, så det ju, kan ju vara lite läskigt att försöka vara lite annorlunda. Att våga vara lite kreativ om man nu vill få till en dejt. Eller att gå på dejt.
Eller? Verkligen, ja.
Men vi vet ju också att på andra sidan risken så finns det ju en möjlighet att det kan bli någonting fantastiskt.
Mm.
Så det är ju svårt att safea.
Väldigt svårt. Ja.
Jag vet inte riktigt vart jag... Jo, jag är på väg åt att så här... Hur kommer du ihåg hur du tänkte om du ville gå på dejt? Om det var... Köra någon slags standard date? Eller fanns det någon kreativitet med där som att okej, okay, jag föreslår det här. Flyger det så flyger det.
Nej, det var nog samma sak där. Uteslutningsmetoden, att jag lärde mig ett antal sätt att dejta på som inte var så bra. Bio till exempel. Alltså bio utan någonting i anknytning. Det är ju precis, du lär dig ingenting av en människa genom att sitta bredvid varandra och titta på bio. Det viktiga blev, det var ju några slags filter för dejtandet, att det skulle finnas utrymme att utforska varandra i något slags samtal. Och samtidigt fanns ju baksidan av det, att när man träffar människor man inte känner, som du ju gör ofta här i podden, så är jag alltid rädd att det ska bli tyst.
Mm. Den kan ju vara jobbig. Alltså tystnaden i sig kan vara jobbig. Och rädslan för att inte veta vad jag eller du eller man ska säga exempelvis.
Jag tror tystnad för de flesta människor som inte känner varandra. Alltså tystnad, den går ju i takt med relationen. Att ju bättre eller närmare man känner varandra, desto mindre obekväm är tystnaden. Och kanske till och med en del av samtalet när man känner varandra väl. När man inte känner varandra, i min egen upplevelse i alla fall, att det är väldigt svårt att ha en bekväm tystnad. Ett konkret exempel på det var en första dejt när vi åt på restaurang, som var en ganska vanligt sätt att träffas. Det här var ju då långt innan corona. Och det blev tyst och det blev obekvämt tyst. Jag hade förberett mig såklart, eftersom jag är lite av en kontrollmänniska, med att tänka på några frågor. Det är liksom, lär man sig i alla dejtingskolor, att ha med dig några frågor i bakfickan. Men det är liksom, det slog lite slint i hjärnan på mig. Och några av de här helt normala och rimliga frågorna som jag hade med mig, de var helt blankt. Så jag bara lutade mig tillbaks i stolen och sa, nu måste jag säga något. Ja, och vad tycker du om dödsstraff då? Som ju kanske inte var... Alltså, det blev väldigt bra. Jag kan rekommendera den, för att det visade sig att han var nästan lite pro. Och då kände jag, här var ett bra filter. Här kan jag selektera människor till höger och vänster. Jag är alltså själv väldigt emot dödsstraff.
Mm.
Så det blev ett bra test. Men det var ju förstås i dejtingmanualen så var det inte rekommenderat som en bra fråga på en första dejt.
Nej. Men har det där förändrat sig, tror jag? För jag tänker att när du säger sådär, så just det här att oavsett om vi vill kalla att vi är kreativa eller att vi vågar i alla fall ställa en fråga, så vi är ju rädda, eller vi vill ju utgå ifrån. Vi vill ju att dejten ska gå bra helst.
Mm.
Annars så kanske vi inte helst skulle vara där. Men vi vill ju inte att det ska bli tokigt. Men samtidigt så är det ganska skönt att få veta direkt. Om nu en person bara, nej, det här är inte jag, eller det här känns inte bra. Istället för, alltså efter 18 minuter istället för 3 månader.
Ja, men så är det. Och det är ju också helt oromantiskt att införa filter som filterdating. Liksom. Att här är mina 5 checkbox-frågor politiskt eller livsåskådningsmässigt. Och svarar han fel på dem så är det rökt. Men jag tror att det finns något i det. Om man själv är väldigt övertygad i några frågor så är det väl jätteklokt att prata om dem ganska tidigt snarare än senare.
Ja, det är inte lätt.
Nej. Men sen tänker jag, det här du pratade om liksom det kreativa sättet att göra saker på. Det finns också jag tror att ju mer kreativ man är, desto högre blir fallet om det blir ett nej. Om jag bara gör det lite sådär mellanmjölksaktigt och någon säger, ja, nej men nej tack, det är bra. Men om jag gör den där, och då är det liksom, ja, det är ett nej bland många eller några. Men om man tar i själv och anstränger sig och liksom tänjer på sin kreativa ådra för att komma på något fantastiskt, då känns det ju, och det är kanske inte så, men det känns som fallet blir mycket högre. Jag har en bekant som är väldigt kreativ, och hon gjorde ibland sånt i när hon sökte jobb. Att hon verkligen tog ut svängarna och skickade en present eller liksom en gåva, och helt fantastiskt tänkt, och det öppnade ju förstås en dörr. Men jag kommer ihåg att jag tyckte också att hon var så sjukt modig som vågade göra så, för får man ett nej då när man verkligen har ansträngt sig, så är det känns ju jobbigare än att få ett nej när man skickar ett liksom slentrian CV. Men med det sagt så borde vi nog göra så mycket, mycket mer för att se den där rädslan och få nej i ögonen.
Ja, för jag upplever också att korrelationen mellan att våga, att verkligen ta i det här kreativa, så precis som du säger så finns det ju en stor risk. Men just det också följer ju med att det är då det verkligen kan bli någonting fantastiskt. Kör vi på mellanmjölk, då kommer vi heller aldrig att kunna nå något annat.
För det är ingen champagne.
Nej. Och det tycker jag, även om jag också tycker det är svårt, så tycker jag att det finns en ärlighet i det där. Att kan många gånger handla om att själv landa i, oavsett om det handlar om som individ eller i ett sammanhang. Jag vill safea, eller jag vill inte kanske riskera så mycket, och att det är okej eller bra till och med. Och ibland så går vi för det. Och jag tror att jag är i alla fall pro att antingen eller. Det där mitt emellan, då vill jag nog inte helst kanske tänka eller tro att det handlar om att jag gör någonting kreativt.
Nej, det är helt sant. Och inte minst att vara snäll mot sig själv i det, oavsett vad man väljer, och säga att det är okej att skicka standard-CV eller nu tar jag i så jag spricker, och det är okej att det inte går vägen också. Det är inte jag.
Nej, för det är ju jobbigt också.
Alltså, det är väl kanske det som är fallet eller risken. Det är ju förstås att när man tar i så gör man av med mer energi, och om det inte når till det tänkta målet så pyser det ut lika mycket energi som man har uppbådat. Kanske där det kör ihop sig.
Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om formsvackor. Och om du skulle ge dig på att beskriva en formsvacka, vad det är för dig?
Ja, skulle mitt mörka jag prata, så är inte hela livet en enda lång formsvacka. Men det är det ju verkligen inte. Men formsvackor beror ju väldigt mycket på baslinjen. Liksom. Det är en avvikelse från det normala, så skulle jag definiera det.
Men din första tanke där, även om jag tror att jag förstår att du menar att det inte är det hela livet. Men kan du ändå, för det var ju en tanke. Som du
Ja, alltså jag tror den tanken bottnar i att Min upplevelse är att vi har lite orimligt höga förväntningar på livet som helhet. Eller ska man hårdra det, så kanske vi i i-världen har orimligt höga förväntningar på vad ett gott liv ska vara, eller hur livet ska vara generellt. Att det ska vara att den här baslinjen jag pratar om, att den är en baslinje av lycka. Och så tror jag inte att det är, eller så är det ju inte. Det är ju inte så att vi går omkring och är lyckliga hela tiden, och det är inte det som är normaltillståndet. Normaltillståndet kanske ligger någonstans mellan lycka och olycka. Mm. Och då är ju formsvackan olyckan. Baslinjen är det där som pågår däremellan, och sen så lite då och då har vi motsatsen till en formsvacka. Vi har en uppsvacka eller en topp, då allting känns väldigt enkelt och lätt. Men det är ju inget konstant tillstånd, eller vi kan inte förvänta oss att det är ett konstant tillstånd. Jag tror att det är väl flera, både psykologer och psykiatriker, som är lite inne på den linjen nu, att boven i dramat kanske är vår förväntan på en hög grad av lycka hela tiden.
Mm. Nisse Simonsson, han skrev en bok för väldigt länge sedan som jag tror att den hette Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?
Mm.
Det kanske berör det du är inne på. Just ja. Det att vi, för du nämnde ju i-länder eller i-land, att vi har det ju väldigt bra. Alltså på många områden, även om det finns, alla har inte det, men generellt så vi har fått bättre och bättre.
Återigen, relativt sett så har vi ju det. Mm. Har vi det ju jättebra.
Sen finns, men vi mår inte bättre.
Nej, men vi mår inte så väldigt mycket sämre heller. Det är ju också en diskussion som pågår kring psykisk ohälsa och hur vi definierar det och hur vi mäter det över tid. Det är en stor utmaning att mäta dåligt mående, för det är ju en egen upplevelse. Och med det sagt vill jag ju verkligen säga att varje individ kan ju förstås må jättedåligt, och det måste man få göra oavsett om man bor i ett i-land eller inte. Det är inte bara en upplevelse, utan det kan ju vara ett faktiskt kemiskt tillstånd som gör att man mår väldigt dåligt. Men någonstans i mig så, jag brottas med, när jag är i formsvackor, vilket jag förstås som alla andra människor är då och då, så brottas jag med den här tacksamhetsutmaningen. Att jag ju faktiskt har det väldigt, alltså objektivt sett så har jag det väldigt, väldigt bra. Och det känns lite orättfärdigt att vara i en formsvacka då.
Mm.
Vi som har det så bra, varför mår vi så dåligt?
Men om vi kan landa i att det är det så som det du började med att säga. Mm. Är det inte det som är livet? Alltså, om vi också kan landa i att det är en del utav livet, ganska stor del, att inte känna sig på topp.
Mm.
Uppenbarligen.
Mm. Det tror jag.
Så, ja.
Det liknar ju den diskussionen jag också har med mina barn om allt det härliga i livet. Det de tycker är härligt, det vill säga godis, tv-spel, Liseberg. Sådana liksom väldigt tydliga glädjetoppar som de gärna vill ha varje dag, såklart. Mm. Och mitt argument är alltid, men tror du att det skulle vara så härligt om du hade det varje dag? Och det är väl kanske lite det som är i-landets utmaning, att vi har också möjlighet att ge oss kickar hela tiden, och de kickarna blir ju svagare och svagare för att det blir normaltillståndet att få de här kickarna.
Mm. Jag tänkte höra om din familj. Vill du prata om den? Det kanske är en väldigt öppen generell fråga, men jag vet att du har tre söner.
Det stämmer.
Och jag vet att en av dem har fått kämpa väldigt länge och kämpar. Vill du prata om det, eller?
Jag pratar gärna om det. Jag är
Och det är ingen formsvacka. Men det, jag vet att det är tufft.
Ja, det är kanske en sån här en ständig formsvacka som man lär sig att leva med. Det kanske egentligen är, för det första vill jag förstås säga att det är Edvin som han heter, våran 8-åring som har barnreumatism. Det är ju han som är den stora, häftiga människan i det här. Han är helt otrolig. Barnreumatism innebär, det är en autoimmun sjukdom som gör att man får inflammationer i lederna. Kroppen angriper så att säga sig själv. Och det är många som inte, det är bara 2000 barn i Sverige ungefär som har den här diagnosen. Så det är många som inte vet att barn kan få reumatism. Men vad det innebär i det långa loppet om man inte hittar en bra behandling som stoppar de här inflammationerna, det är förstås att man har väldigt mycket smärtor och i förlängningen så skadar det lederna. Och skador på lederna har man tyvärr än så länge inte hittat något sätt att reparera. Så en skada på en led är liksom, den är där den är och kommer att vara kvar där hela livet. Så. Det är ju också relativt att ha ett barn med en kronisk sjukdom som vi är ofta på Karolinska i Stockholm och får behandlingar av fantastiska människor. Och där rör det sig ju många andra barn som också är sjuka. Och många av dem är ju svårt att jämföra sjukdom, men en del av dem är ju väldigt mycket sjukare än vad Edvin är, eller väldigt mycket mer allvarligt sjuka, och där den liksom värsta utgången kan vara väldigt mycket allvarligare än för Edvin. Och konstigt nog gör ju det att man är otroligt tacksam för att det inte är värre än vad det är, även om man ibland också bara får stanna i att det här är jobbigt. Det är framförallt jobbigt för Edvin, men det är även jobbigt för oss andra. Jag tror ingen vill se sitt barn ha ont. Det är ganska kämpigt ibland.
Men hur påverkar det dina formsvackor eller ditt välmående eller i det dagliga, beroende på hur han mår eller hur det är så att säga?
Så det finns två aspekter av det. Det ena är Edvins mående. Alltså när han har väldigt ont och är ledsen för det. Eller måste ställa in en innebandyträning. Då blir man ju ledsen själv. Då vill man ju bara kunna fixa det där och då på plats. Vilket man ju tyvärr inte kan. Men då får man jobba med soffa och varma omslag och mys istället. Alltså det är ju enormt härligt med en 8-åring, för jag kan fortfarande erbjuda honom saker som blir lika härliga, och det kan vara en pigelin eller högläsning eller en stund med paddan, så är det där bortglömt. Det kommer inte alltid vara så enkelt. Men när han har ont och det är jobbigt för honom, då är, det går ju liksom i rakt uppstigande led till föräldern. Men den andra aspekten är, och det tror jag är lite allmängiltigt, att när vi fastnar, då blir det jobbigt. Så länge vi gör saker, eller ska jag säga, vi är i väldigt gott och nära samarbete med vården. Men när Edvin liksom, man hittar på, försöker med en ny behandling, eller man hittar ett sätt för honom att må bättre på. När man gör saker som man kommer framåt, då lindrar det formsvackan, medans det motsatta också gäller när vi inte kommer framåt, när det liksom är stopp, när det är köer, när vi inte kommer i kontakt med hans läkare för att det är högbelastning. Alltså det är väl tyvärr ganska samtida. Man är inte superbra på att sitta i nuet och bara vänta på att saker ska hända, utan när det gäller ens barn så vill man vill komma framåt. Och det tycker jag påverkar formen ganska mycket. Och det kan också ta energi från att komma framåt på andra områden. Man lägger väldigt, tar både mycket tid men också mycket kraft att så här boxa sig igenom processerna ibland, och då vill jag verkligen säga att vi får fantastiskt fin hjälp, men det är inte alltid enkelt, och som förälder är man också projektledare för hela processen. Det är det ingen annan som är.
Hur, för det där kan jag uppleva oavsett vad det är för situation eller sammanhang.
Mm.
Alltså att, för jag, om det nu är så att man eller du eller ni känner att man sitter fast eller känner att det är tufft, så samtidigt så ska man eller ni då försöka driva på. Eller hur?
Mm.
För att det ska hända saker exempelvis.
Mm, verkligen.
Och den kombinationen, att känna att man sitter fast och så ska man samtidigt ha kraften att försöka förändra situationen. Den är inte helt enkel.
Nej, den är väldigt dubbel, kan
jag
man
menar,
kanske säga.
Jag menar, om du själv känner att du inte känner dig stark, du ska ju ändå vara projektledare.
Mm. Ja, och jag tror att området med Edvin är då, liksom, det är det sista man ger upp. Man lägger liksom all energi där. Och jag kan nog uppleva att det går ganska bra, för där är jag fokuserad och vet vad jag vill uppnå. Jag kan liksom självterapia mig genom att läsa på och ta in en massa fakta och komma med nya förslag. Och att, det har blivit som nästan som, alltså en liten miniutbildning i barnreumatism. Det är så jag har hanterat det, att liksom verkligen förstå hur det här funkar och hur, vad man kan göra åt det. Men däremot så, det tar så mycket att det ibland blir svårt att, det blir också svårt att se meningen med andra processer som just då inte upplevs som så himla viktiga i relation till att hjälpa sitt barn. Det är ju, alltså det blir ju väldigt svartvitt, så ja, men det där föräldramötet, hur viktigt blir det liksom i jämförelse med det här? Att kraften, alltså det finns någon slags total kraft och det här, mycket av den kraften går till det här, och då finns det mindre kraft för annat kanske.
Men kan inte det vara att det är någon slags paradox? Att det kan ju både vara skönt att se vad är det som är viktigt, samtidigt som det är jobbigt. Att, alltså konsekvensen av det blir att man är tvungen att kanske göra någonting annat som man inte tycker är viktigt.
Ja men verkligen. Eller, jag läste, jag
kommer ut eller vad man ska,
ja, säga. Nej, men jag kommer ihåg, jag kommer inte faktiskt ihåg vem som skrev boken, men det var någon, en människa som hade gjort karriär. Hon var kvinna, det var liksom en del av poängen, att hon hade lagt väldigt, väldigt mycket tid på jobbet genom åren. Och hon var på något styrelsemöte och så ringde de och berättade att ditt barn har brutit armen här, eller trillat ner från ett träd och gjort illa sig. Och hon kunde inte med och riktigt avbryta det där mötet, utan försökte ordna så att någon farmor eller farfar, eller, jag kommer inte ihåg historien exakt, men det där har med att vara en svartvit människa ibland väldigt, väldigt skönt, för att det är ett väldigt tydligt filter för mig. Det är liksom, jag behöver inte fundera i en sekund. Jag vet vad jag ska prioritera, för livet är ju fullt av prioriteringar. Och sen med det sagt så är det ju också att vi har som familj möjlighet att göra det. Det är inte så himla lätt för alla att prioritera sådana processer och ta ett helt ägarskap. Man kanske inte har språket, eller man kanske inte kan vara ledig från jobbet så mycket att man kan vara med på allt det här och driva det framåt. Så det ger ju någonting tillbaks också.
Jag tänker på det här, du beskrev att du har blivit lite, inte så lite heller, utan du har blivit en expert på att ta reda på saker och ting.
Mm.
Researcha och för att få kunskap.
Mm.
Och uppfattar jag ett sätt att få lite kontroll på saker och ting. Hade du med dig den metodiken innan Edvin blev sjuk? Eller har den utvecklats under tiden? Och i så fall så kan du använda det sättet i andra sammanhang. Om du nu, oavsett om du är projektledare eller ska ta dig an någonting som är svårt.
Jag hade nog absolut tendenser innan. Jag har alltid varit väldigt nyfiken. Jag hatar när man inte frågar varför. Och det blir ju, inom medicin blir det väldigt tydligt. Vi har ju liksom en tradition att läkarna vet och att man ganska sällan förklarar exakt varför man gör olika saker eller sätter in vissa behandlingar, utan man berättar att det här är bra, så därför ska vi göra det. Och det där har jag ju aldrig nöjt mig med. Och det beror inte på att jag inte har förtroende, utan att jag är genuint nyfiken på, men hur funkar det här? Varför väljer vi det här och inte det här? Och varför går vi den här vägen och inte den här vägen? Och det gäller ju förstås inte bara i liksom medicinska frågor, utan lika mycket i arbetslivet eller i sådana processer. Så att ja, däremot så har jag ju aldrig grottat ner mig i ett sådant smalt ämne under så lång tid och så mycket som jag har gjort kring juvenil idiopatisk artrit, som det heter på doktorspråket.
Vad är det som är så bra med frågan varför då?
Ja, men det gör ju att man är tvungen att motivera, att inget får gå på slentrian eller jag är lite rädd för enligt boken, för att särskilt när det gäller kroppen och hälsan så är vi ju superindivider. Det är verkligen inte alls så att det som fungerar för en person nödvändigtvis fungerar bra för en annan. Alltså, forskning handlar ju nästan alltid om någon slags populationsmätning och om vad som på en stor grupp eller den största gruppen funkar bra. Men sen finns det ju alltid avvikelser från det där, och där har jag väl kanske blivit lite någon slags confirmation bias. Men med åldern har jag liksom så många gånger sett hur det har avvikt personer närstående till mig har fått diagnoser eller till och med har avlidit av orsaker som det nästan inte är någon risk alls att man ska gå och dö av. Och då blir man lite cynisk och känner att så här, vi kan inte slentrian välja på populationsnivå här, utan låt oss undersöka några olika vägar och sen så titta på vem det är vi har att göra med och hur hans historik ser ut och sen välja väg.
Mm. Jag har ju en skateboard som står här i studion som det är ett frågetecken på. Och under sidan är det bara ett enda stort vitt frågetecken på den. Och ibland kan jag känna mig så. Det var därför jag köpte den.
Mm.
För att jag gillar också frågan varför.
Mm.
För att ingenting tar ju slut efter ett frågetecken.
Exakt,
alltså det finns alltid en fortsättning. Och jag tycker att en del tycker, eller det är ju jobbigt med frågor.
Mm.
Det framförallt tycker jag att det har blivit tydligare och tydligare att vi är ju sällan, extremt sällan, att det handlar om oss själva bara. Utan allting är ju en relation med någon annan eller något annat. Och då är det en förutsättning för att kunna liksom göra någonting bra är att förstå.
Verkligen. Och sen tror jag att en annan aspekt av att ställa frågan varför, särskilt i grupp, kanske mindre så på individnivå, är ju att om man inte har etablerat vad syftet är med det man gör, så kan det ju bli väldigt, väldigt knasigt.
Mm.
Om du och jag har olika syften med det vi gör, när vi ska göra någonting tillsammans, då kommer det inte bli riktigt bra i slutändan. Så att ganska tidigt i liksom alla processer ta reda på varför gör vi det här? Gör vi det av samma orsak, eller man kan ha olika orsaker, men man behöver lyfta upp dem för att inte vägen ska bli otroligt knagglig. Och det ser vi väl också i vår samtid, att den generationen som är något yngre än vi, de behöver ett varför. Det räcker inte bara med att gå till jobbet och lyfta lönechecken, utan man vill jobba för någonting som är viktigt, och man vill veta varför man gör det. Man går inte till det löpande bandet och bara lyfter på grejer utan att veta varför.
Nej, för då blir, oavsett vad svaret är, så det är inte bara att få ett svar på okej, vi existerar exempelvis därför att, utan då blir ju där, jaha okej, varför är det viktigt då?
Mm.
Och inte det här? Eller, ja.
Och det blir ett sånt viktigt filter för att välja som person vad jag vill göra med min tid. För att det är ju precis det är det som är livet. Det var någon som sa att livet är ju ändå, när det kommer till kritan, ett enastående erbjudande. Och lite så tycker jag man kan se det. Man får liksom en gåva en tid som är utmätt. Det enda vi vet alla är att vi ska dö någon gång.
Mm.
Men givet att vi inte vet hur lång den tiden är, så är det ju verkligen fantastiskt om vi kan få ägna den majoriteten i alla fall av den tid vi har till att göra saker som har ett syfte.
Apropå döden, en del blir hjälpt av att tänka på att vi alla ska dö för att liksom få lite fart på livet. Enkelt beskrivet.
Mm.
Men när det gäller rädslor, upplever du att dina rädslor, att de påverkar hur du mår?
Ja, jag har jättesvårt att tro att det inte gör det för alla människor. Jag tänker att rädslorna är vårt största hinder till den där lyckan som dyker upp då och då.
Men kan du känna att du har koll på dina rädslor i det dagliga, så att säga, eller det som skulle kunna tänkas påverka eller få dig att känna om du har en formsvacka eller inte?
Absolut, jag har identifierat mina rädslor väldigt tydligt.
Och blir det då ett sätt att du hanterar rädslorna, eller ser du det som ett sätt att för att du inte ska komma i en djupare formsvacka, eller för att du ska komma ur din formsvacka så behöver du ta hand om dina rädslor, eller hur?
Ja, det är ju på lite olika plan, men jag tror att vissa av mina rädslor är väldigt enkla att definiera, och jag är rädd för att göra fel, till exempel. Det är ett väldigt stort ord, fel. Vad är fel? Men det har jag haft med mig sedan jag var liten. Jag har väl med den där hästen att göra också, säkert. Men jag är rädd för att göra fel. Och det kan vara på mikroplanet att jag inte vill parkera fel. Då kanske någon blir arg, och det vill jag inte att folk ska vara. Men det kan man ju öva på. Man kan ju öva på att göra lite fel med flit då och då. Och då slipar ju det av de där kanterna. Sen så är det samma sak där, att jag har liksom med åren verkligen... Man skulle kunna gå all in i KBT för sina rädslor och liksom utmana dem fullt ut. Men för mig är det en lika stor utmaning att säga till mig själv att det är okej. Att jag har lite rädslor och att jag är lite liksom som jag är. Och jag kanske ska nöja mig med att förändra i det lilla, och när det verkligen sätter käppar i hjulet för livet eller för mina anhöriga eller liksom för andra också, för den delen. Men där tror jag en större utmaning än att utmana sig, gå på ett danspass när man är rädd för att dansa. Det är ju obehagligt, såklart, men jag tror inte att det löser livet på lång sikt, utan lika mycket handlar det om att låta sig själv vara lite rädd ibland.
Och vad är det skönaste med att omfamna det, eller att acceptera att du är rädd för vissa saker och att det är okej, liksom?
Ja, men det är ju att jag duger som jag är, att jag inte behöver... Alltså, jag tror jättemycket på att vi kan förändra oss och bli lite annorlunda. Men jag tror precis lika mycket på att vi har en viss konstitution och utgångspunkt som inte går att förändra helt och hållet. Vi har liksom med oss en massa saker, och ju äldre man blir, desto större blir den ryggsäcken. Sen kan man hantera det på olika sätt. Men att så här, ja, att gå från att vara en fyrkantig icke-felparkerare till att bestiga Mount Everest. Liksom. Nej, men det är ett för stort glapp. Jag ska inte bestiga Mount Everest. Jag är bra på andra grejer.
Jag tänker att det också kan vara kanske att få lite pejl på hur mycket krävs det utav mig. Mm. För att om jag nu ska göra det där, alltså att utmana en rädsla, eller om jag nu ens vill försöka, kontra vad får jag pang för pengarna, så att säga. Har du hittat ett sätt att enkelt överblicka vilka eventuella rädslor som du ibland lockas lite grann? Att, om jag ska säga, som att utmana dig själv då. De som inte faller under det här som vi pratade om. Att det blir för stort. Ja, alltså. För det är väl... Det är väl någon slags dynamik där?
Mm, absolut. Nej, men jag tycker han... Alltså, i mångt och mycket för mig handlar det om att släppa kontroll. Och där får man ju en... Att vara förälder är ju precis just det. Hela meningen med att vara förälder, det är ju att släppa kontrollen. Steg för steg, bit för bit. Gör det inte på en ettåring när det är ett eluttag. Men när du har en 13-åring som vill prova att åka skejta själv med kompisarna, så är det precis det du måste göra, släppa kontrollen. Och där får jag ju öva mig supermycket konkret. Och det är jättebra, för det finns en stark motkraft. Jag har ju en precis lika benhård vilja att mitt barn ska få växa upp och bli en glad och nöjd och samhällsnyttig vuxen. Och då vet jag att om jag utövar någon form av hård kontroll på honom, så kommer inte det att hända. Det kommer att bli olyckligt liksom. Så att det incitamentet är ju superstarkt, att släppa kontrollen.
Men det är i mina öron så låter det som en jätteläskig sak. Alltså det är ju att släppa kontrollen kanske en av de vanligaste största rädslorna. Och där ändå kämpar du.
Ja, men där kämpar jag jättemycket. Men det är ju alltid det där att stå på andra sidan. Står det liksom en lycklig vuxen som jag har varit med och verkligen släppt ut dit, då är det ju värt det alla dagar i veckan. Sen kan jag väl hålla på och fickparkera i 20 minuter om jag känner för det. Det skadar ju ingen liksom. Utan möjligtvis bilen i slutändan. Och att jag kommer för sent i ett möte. Men liksom, man får välja sina... Var är det viktigt att jag förändrar mig, och vilka runt omkring mig påverkar det, och när är det inte så himla viktigt? När får jag vara snäll och säga, men jag kan hålla på med de här små grejerna jag håller på med?
Det händer ju extremt mycket när vi är unga, när det gäller utveckling. Jag kommer tillbaka till det här vi pratade om tidigare, när du var singel under ett antal år, eller hur? Visst?
Mm. Ja.
Alltså den här perioden innan du träffade din man.
Mm.
Kommer du ihåg hur du utvecklades under den tiden?
Innan jag träffade min man, under
den
perioden?
Ja, under tiden när du var singel.
Mm.
Du längtade efter något.
Mm.
Men du var ändå singel under ganska många år.
Mm.
Vad gjorde det med dig?
Jag tror att... Det kanske att slå in en vidöppen dörr, men för mig som hade levt i seriösa relationer för att vara så ung innan. För mig var det verkligen ett sätt att bli självständig och få utforska vad som var viktigt för mig i en relation. Jag hade ju några liksom inte, vad ska man kalla det för, dejter eller... Väldigt, väldigt korta relationer under. Jag räknar det alltså inte som relationer som avbröt singelskapet, utan det pågick. Och det var ju verkligen ett sätt att så här, för det i vissa fall kunde ju de ha varit en början till en relation. Men de blev inte det. Det var inte alltid jag som valde att det inte blev så. Men när jag valde så hade jag en väldigt tydlig bild av varför jag valde att inte fortsätta med det in i en relation. Och det tror jag var supernyttigt. Utan att hänga ut någon, så de som jag hade haft en relation med tidigare var två jättefina människor. Det var inte så komplext liksom. Jag hade inte stött på komplexitet i relationen i någon högre grad eller liksom hårda skav. Så det fick jag prova på under den här singelperioden när man liksom... Vad kallar man det för? En dealbreaker. När man springer på någonting som... men det här kan jag verkligen inte leva med. Och sen att identifiera det är ju superviktigt. Och gör ju också att det blir lättare att välja sen.
Att du kände att du tog med det där in också sen i nästa relation. Att det här är viktigt. Eller en dealbreaker som du sa.
Mm, verkligen. Alltså,
så här ska det inte vara exempelvis.
Ett konkret exempel var att jag hade en kort relation där det var väldigt mycket svartsjuka inblandat från hans sida. Och det gjorde ju två saker med mig. Jag bestämde mig för att inte vara svartsjuk själv. Det är ju lättare sagt än gjort, såklart. Det låter ju väldigt simplifierat. Men Men i alla fall att ifrågasätta mig själv väldigt starkt om jag kände mig väldigt svartsjuk. Om det bara var en känsla inom mig eller om det fanns verkligen anledning att vara det. Men det gjorde ju också att jag bestämde mig att jag aldrig vill leva med någon som är svartsjuk på... Jag tror faktiskt inte att det finns något som är så här normal svartsjuka. Då handlar det om svek. Och då handlar det om att vara ledsen över att någon sviker. Men svartsjuka är liksom ingen... bra känsla att basera en relation på.
Hur har det gått sen då, som gift? Eller utvecklingskurvan?
Det är och... oförskämt bra. Orättvist bra. Nej, men för det första vill jag nog... Alltså, jag kommer ihåg att jag pratade med en vän om var, liksom, var man hamnar i livet och vi vill ju gärna tro att vi väljer liksom, utifrån en massa givna parametrar. Att vi är otroligt begåvade och duktiga på att välja. Och så lyckades man liksom välja världens bästa man och världens bästa far till sina barn. Och att det bara är ett resultat av att jag är så otroligt smart. Mm. Det är ju verkligen inte så. När man träffar någon så har man ingen aning om hur den personen kommer att bli som förälder till exempel. Det är ganska väldigt stor... livsförändring att bli förälder för de allra flesta människor. Och hur man reagerar på det och hur man blir som förälder, det har man har ingen aning om hur man själv ska bli och man har ingen aning om hur ens partner ska bli. Jag tror väldigt många hamnar till exempel i en extremt oväntad ojämlikhet som inte fanns där alls innan man fick barn, men man faller in lite i gamla könsroller och så. Jag har ju haft oförskämd tur helt enkelt, det är det jag försöker säga. Mm. Att jag träffade en människa, en man som överträffade alla mina förväntningar, både som förälder och som partner. Och jag har själv under samma period blivit av med många rädslor för att det finns finns ett stort förtroende och en stor trygghet som är jätteviktig för mig. Och som jag är otroligt tacksam över. Sen på det personliga planet så... jag har aldrig någonsin satt upp mål för min egen utveckling. Jag är ganska fatalistisk. Jag tror så här... Det händer en massa saker i livet. Och de i sig kommer att utveckla dig åt något håll. De invecklar dig aldrig. Det är otroligt ovanligt att man går i regress. Liksom. Det är inte det normala, utan det normala är att det händer saker och då händer det saker med dig själv. Och har du fått en hyfsat stabil grund att stå på och kan få lite hjälp lite då och då, så utvecklas du av det. Och blir en annan version av dig själv över tid, men kanske inte med sådana där gigantiska skillnader. Jag tror att när det blir gigantiska skillnader, då... är det kanske inte en riktig förändring eller utveckling. Då är det kanske mer att man har satt på sig en kostym som man tycker är fin för tillfället.
Men kan du se att dina värderingar, exempelvis, eller den som är du, eller den du vill vara, kan du se att det har blivit tydligare eller starkare? Alltså att det framträder... Man ska se det som en del av utvecklingen. Mm.
Jo, men absolut. Jag tror framför allt att om vi tror att våra prioriteringar är ett resultat av våra värderingar, så är det ju precis så det har blivit för mig. Att jag värderar mina relationer väldigt, väldigt högt. Och kanske de mest oskyldiga och nära relationerna, det vill säga de till barnen, allra högst. Vilket gör att det blir lätt att prioritera. Får ju bara låna dem ett tag. Jag har under perioder i livet när man står där och vacklar. Hur ska jag göra nu? Hitåt eller ditåt? Då var det också någon annan klok människa. Det har jag inte kommit på själv. Då brukar jag prata med min 80-åriga gamla tant. Mig själv som 80-åring. Liksom. När jag kanske... jag tur är jag farmor och ja, jag kanske sitter där på landet och odlar lite. Jag brukar fråga henne hur Om du tittar tillbaks på livet nu, liksom, hur skulle du ha gjort? Blev det där bra? Blev det bra att prioritera det där eller det där? Och det är en ganska bra tankeövning. Då får man lite, och det gäller så här generellt att så här lyfta blicken i det när man står där med flingor eller müsli, flingor eller müsli. Så här. Att alla de där fåniga valen vi gör som vi just då tycker är så här helt livsavgörande om man ska köpa flingor eller müsli. Att lyfta blicken och prata med tanten lite grann så kommer det bli väldigt mycket lättare. För då ser man ju också där uppifrån att det är ganska få saker som är direkt livsavgörande.
Hur ditt intellektuella flugpapper, hur gör du för att rikta uppmärksamheten på att saker och ting som du vill att din hjärna ska se eller fånga? Hur gör du för att det ska hända, så att säga? Förstår du?
Hur jag silar bort bruset, eller?
Ja, alltså att jag tänker oss flugpappret med klister på. Så det är inte så att flugorna behöver fundera över om de ska flyga dit. Utan, och de, alltså om du nu vill uppmärksamma någonting, eller att du vill att det ska hända, att din hjärna ska bli uppmärksam på någonting som du vet att du är intresserad av eller att du vill utvecklas inom eller sådär. Hur får du det att hända?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag brukar älta lite det här med drivkrafter ibland. Och det finns ju lika många drivkrafter som det finns människor förmodligen. Men man kan nog dela in i några sådana här stora sjok. Passion pratar ju jättemånga människor om, att man måste tycka att det är roligt och saker kommer inte att hända och du kommer inte komma framåt om det inte är kul. Pengar är en drivkraft för många människor, helt rimligt. Och plikt är en inte helt oväsentlig drivkraft för andra. Och där får jag nog erkänna att jag tillhör den här lite tråkiga pliktgruppen. Men jag skulle också vilja uppgradera plikt som drivkraft. Alltså det är ju jättefint att det finns människor som tänker så här att ja, men man ska göra så här. Man ska vara snäll eller man ska hjälpa sin medmänniska. Man kanske inte tycker det är superkul just då att leda den där tanten över gatan eller vad det nu är för insats man gör. Men utan alla kan ju inte gå omkring och ha roligt och tjäna pengar hela tiden. Liksom. Det är precis så det funkar, att det här lite lutherska. Så jag använder det rätt mycket, lite så svartvitt tänkande. Att så här, det där är rätt sak att göra, så nu ska jag banne mig göra det.
Frågan kanske var överkomplicerad. Ibland blir det ju så, alltså när jag ställer frågor.
Det var
ja, men jag kommer tillbaka till det, för jag vill inte ge mig så himla lätt.
Nej.
Alltså det här, det intellektuella, jag sa ju just det här intellektuella flugpappret. Om vi gör kopplingen till utveckling, så när du vet, eller om du vet att det är någonting som du kanske skulle vilja utvecklas inom, då kanske det börjar med att din hjärna blir medveten om det, alltså i form av uppmärksamhet eller en tanke. Men det där, jag var lite nyfiken på om det nu går att göra på ett speciellt sätt för att det ska hända. Alltså som någon slags motsats till att jag går runt, nu lägger jag ingen värdering i det här, men jag går runt och lever i världen som en guldfisk. Och så får jag se var jag simmar någonstans, alltså runt i skålen, och jag kan vara jättenöjd med det också. Ja, det var ingen bra. Det gjorde inte ett dugg tydligare. Okej, ta frågan vidare, du.
Försök igen. Kan hända att vi landar i en annan skål.
Hur kommer du på vad, eller om du vill lära dig någonting nytt eller rikta uppmärksamheten mot någonting för att utvecklas?
Det är nog bara nyfikenhet.
Alltså, men vad är det som får dig då att bli nyfiken på någonting? om det inte är plikt eller passion? Alltså, vad är det som gör att någonting får dig att stanna upp lite grann och bli intresserad och kanske, ja, vad det nu är som händer, som du i sin tur sen kan känna att okej, det här gav mig någonting.
Det har jag ingen aning om. Det har jag aldrig funderat på.
Nej.
Men allting som gör att jag förstår lite mer. Alltså förståelse som någon slags självförverkligande. Jag är lite fixerad av att förstå andra människor. Och det är, skulle jag vilja säga, en åldersgrej. Jag var nog inte alls lika intresserad av det när jag var mellan 20 och 30 som jag är nu. Det är liksom en häftig känsla att i grunden fatta att alla inte är som jag. Och att det går att ta reda på hur andra tänker. Och det är väl väldigt många delar i liksom kultur och litteratur och vetenskap som lär en mer om just det. Hur andra människor fungerar.
Mm. Likheterna då mellan att utvecklas i en relation eller exempelvis på en arbetsplats.
Ja,
eller i fotbollslaget eller vad det nu än må vara liksom.
Ja, alltså gruppen som man, det är ju olika grupper. Men egentligen är det bara det oavsett om det är fotbollslag eller arbetsplats eller familj. Och gruppen familj är ju väldigt, väldigt liten. Och där är det ganska enkelt. Alltså, det är också lite orättvist för man är två vuxna och tre barn. Och barnen har ju inte så mycket annat att göra än att bara jobba på i den kultur som de blir födda in i. Det är ju vi vuxna som sätter kulturen och sen är det klart att det kommer säkert att förändras när barnen blir äldre. Att de är med och kanske omdefinierar vår familjekultur. Men på arbetsplatsen är det ju i många fall många fler människor. Och det lite läskiga med utveckling på arbetsplats är att den blir så väldigt beroende av vad kulturen är där man är. Hur en arbetsplats fungerar är ju, om vi säger att föräldrarna är liksom ledarskapet i familjen, så gör ju ledarskapet på arbetsplatsen väldigt mycket med vad du får för förutsättningar och möjligheter att utvecklas som person. Och har du jätteotur så är det ett ledarskap som skapar en giftig arbetsplats med vad du och jag i alla fall kanske skulle kalla som dålig kultur. Och jag tror att det går väldigt oväntat fort att anpassa sig till det och att inte ifrågasätta det och tänka att det här är normen.
Varför händer det, tror du? Varför går det så fort att anpassa sig?
Därför att vi är gruppmänniskor. Det är ju otroligt läskigt hur beroende vi är av gruppen. Jag har funderat mycket på det här väldigt mänskliga. Har du tänkt på hur lätt det är att förlåta människor man tycker om? Eller förlåta, men när de gör lite konstiga grejer så bara, ja. Medan om det är en okänd människa på stan som gör samma sak, kör mot rött. Om min man skulle köra mot rött så skulle jag säga, men vad gör du? Ja. Jag vet ju att han är snäll och inte brukar köra mot rött. Men den där okända människan på stan, kan man gå igång på? Så här, vad är det för galning? Han kan ju döda barn och pensionärer och... Alltså det där intresserar mig väldigt mycket hur lätt vi har att döma utanför gruppen och hur mycket vi så gärna vill vara en del av gruppen, att vi är beredda att acceptera ganska konstiga grejer för att bara få fortsätta vara en del.
Men det låter ju som att okej, vi vill vara en del av gruppen och för att jag får det, då behöver vi passa in.
Exakt.
Vilket i sin tur bromsar all utveckling.
Mm.
I princip.
Nej, det håller jag nog kanske inte med om. Att det bromsar all utveckling att man passar in. För att jag tänker att det alltid finns individer som drar lite hitåt och drar lite ditåt.
Ja, men okej. Okay. Ja, men utifrån det du sa.
Mm.
Att om det nu inte är ett bra ledarskap.
Mm.
Så går det väldigt fort. Att infoga sig.
Ja.
Du uttryckte ju inte det som direkt något positivt.
Nej.
Och därför så gjorde jag kopplingen till jag att det är liksom i alla fall inte någon bra energidryck eller energi för utveckling.
Ja, men verkligen. Och där det är ju helt avhängigt hur vi definierar utveckling. Det är ju negativ utveckling skulle jag kalla det för kanske då. Och
för att den här, jag menar det här som vi pratar om då, kultur, eller du pratar om kultur då, på arbetsplatsen, som bottnar i ledarskapet.
Mm.
Och det är ju i sin tur, resultatet utav det är ju väl just relationerna som vi människor, eller där vi människor bidrar med.
Mm.
Som i sin tur är relationerna till varandra, eller att skapa det.
Mm.
Är det inte?
Verkligen.
Sen ibland kan man ju, det fanns ingen slutpoäng här egentligen, utan jag tycker att det är intressant att se, dels när jag kan titta tillbaka på mitt liv, på kanske på en relation som där jag inte orkade ta tag i det eller jobba med den, om man ska säga så.
Mm.
Men det var inga problem att gå till jobbet och ha en workshop på 4 timmar.
För att bena ut lite relationer.
Ja, eller för att där så var det givet för att överhuvudtaget skulle kunna prestera någonting bra på jobbet.
Mm.
Så därför jobbade vi aktivt med på olika sätt.
Mm.
Som man ofta gör på jobbet.
Mm.
Men hemma så liksom, nej, där hände det inte. Och där orkade i alla fall inte jag eller vi.
Nej, och då kommer vi tillbaka till det här med prioriteringar. Vad vi lägger energin.
Ja, rädslor.
Ja.
Kanske var också rädslan att lyfta på det och se att det här fungerar inte. Eller det här är inte bra i alla fall.
Mm.
Rädslan att det inte duger. Rädslan att det kanske tar slut.
Mm.
Och att det i sig kanske är samma drivkrafter som gör att vi är tysta på jobbet.
Mm. Ja, men helt klart. Det gjordes något tyskt experiment för många år sedan där man skulle undersöka empati, som jag tror är en ganska viktig egenskap både i hemmarelationerna och på arbetsplatsen. Igen, det här att förstå andra. Empati handlar kanske ännu mer om att förstå andras känslor, men om vi sträcker ut begreppet till att liksom förstå andra, punkt. Så gjorde de ett test med fotbollssupportrar där de gav elchockar, inte av någon dödlig art, men små bzzz, först till de som hejade på samma lag. Och då var den liksom överväldigande resultatet var att det var ju många i det här lagets klack som oj, vad jobbigt, och kände väldigt mycket med de som fick elstötarna. Men när motståndarlagets klack fick elstötar, då kände de inte alls lika mycket med dem. Och det är till och med för några faktiskt då i största delen män, så övergick det till skadeglädje, att man faktiskt var nöjd med att de här motståndarlagets klack fick elstötar. Och parallellen, det jag vill ha sagt med det är ju att det är ju precis så det är på en arbetsplats, att det är ju, alltså har man olika grupper då, som är ganska vanligt på alla fall lite större arbetsplatser, så kan att det går dåligt för några andra kan funka som en liksom skadeglädjegenerator, en slags intellektuella elstötar liksom, att man inte alls känner mer den där gruppen, nej vad jobbigt för dem att det där gick dåligt, utan tvärtom det går ju bra för oss nu, och det där det är ju inbyggt i oss, och fotbollslag är ju liksom det är ju en konstruktion, det är ju ingen riktig konflikt, det har vi ju hittat på liksom, att gula laget ska spela mot gröna laget med en boll. Men att det kan väcka så stor skillnad i hur vi känner med människor, bara vilken lagtröja man har på sig, gör ju att det blir ganska lätt att förstå att det heller inte är en lätt uppgift att få grupper att känna med varandra istället för mot varandra.
Mm. Så hur ser utvecklingspotentialen ut då för oss människor just nu, tycker du?
Det ser mörkt ut.
Dystopiskt.
Nej, men Man vill alltid tro att man är i en brytpunkt. Men jag tror personligen att vi har en jätteutmaning i den individualisering som liksom är ett faktum. Och ju rikare och bättre man har, desto längre upp i det liksom övre högra hörnet befinner man sig på den här skalan där man är sekulariserad och individualiserad jämfört med samhällen som kanske har väldigt hög grad av religion men också av kollektiv gemenskap. Och det är heller inte svart eller vitt. Det finns en massa fördelar, men jag tror att pendeln har gått, om vi tittar på det samhälle som vi bor i, vårt land eller vår del av världen, i alla fall norra Europa eller Norden, så är vi ju väldigt långt ut ditåt, och väldigt många av de beslut vi fattar som samhälle och också som individer går ut på att just individen ska få det bättre, inte kollektivet. Och där hoppas jag ju att pendeln kommer att svänga och att vi går lite åt det andra hållet igen.
Förlåt att jag avbröt dig. Men tror du att vi har peakat då?
Peak individualism?
Ja.
Nej, jag tror att det är några år kvar.
Om vi nu vill att pendeln ska svänga, så att säga.
Mm. Jag tror inte riktigt det än. Vi har det lite för bra som individer än så länge. Vi har liksom inte tvingats tillbaks till att ta hand om varandra. Vi har överlåtit åt det, åt samhället. Och det finns ju fördelar med det också. Men jag tror att vi kommer att se det ett tag till. Och jag tror också att teknologin tillåter att vi kan bli ännu mer individualiserade. Och kanske ökar på den utvecklingen.
Och ibland är det ju så att vi behöver ju träffa botten innan det vänder, så att säga.
Exakt.
Men skulle vi kunna skynda på den utvecklingen? Kan vi bromsa så att det inte gör ondare än nödvändigt för att krascha eller att slå i botten, så att säga? Eller ska vi bara blunda och låtsas som att vi inte har förstått att det kommer bli ännu värre?
Jag förstår.
Det blir någon annans problem.
Det blir någon annan, nästa generations problem som så mycket.
Ja, fast du pratar ju kanske bara om några år. Mm. Alltså, ja. Så det är ju ditt och mitt problem. Vi ser det idag, men vi...
Nej, men jag hoppas ju att vi dels kan... Alltså, som alltid handlar det mycket om att formulera det och att prata om att vi... kanske har gått eller är på väg lite för långt åt det hållet. Och sen så är väl det där alltid en generationsfråga. Att man vill inte återupprepa generationen innan deras största misstag. Så kanske blir det så att våra barn vill vara en del av ett kollektiv. Snarare än att... Jag tänker, om vi gör kollektivet riktigt, riktigt bra liksom, och riktigt mysigt, då kommer man... Alltså, vi är ju programmerade och vill jag vara i...
Ja, men jag tror gruppen. Att du är någonting på spåren där. Alltså, att jag tror att vi kan och behöver höja statusen av att vara en del av om vi vill kalla det ett kollektiv eller en förening eller en gemenskap. Att vi konkret försöker skapa de platserna, men också pratar om vikten eller vad skillnaden är i att, även om det är lätt att tro att jag behöver inte dig för att må bra eller tvärtom, så att kunna visa på att jo, vi kan må ännu bättre eller vi kan utvecklas eller genom att.
Ja, jag tycker det är jag tittar på mina barn som är med i föreningslivet i olika sporter, och en av de absolut finaste och bästa sakerna med sport och föreningar, det är ju att de är en del av en helhet. Och från början måste jag också säga att jag tycker att Sveriges tradition av allt det ideella arbetet som går in i föreningar, det är ju liksom det som är finheten med det hela. Det är ju inte alls lika fint med en förening som har 10 anställda proffstränare. För då krävs det, alltså dels är det så himla lätt att det här med liksom, det är så lätt att stå vid sidan och kritisera om man inte är med och driver framåt. Det är väldigt lätt att tycka att de där borde inte spela sjuman och de där borde spela så och vi borde inte ha sådana domare, vi borde ha sådana. Men är man med och driver och tvingas in att stoppa in timmar, då blir det ju mycket bättre. Och så är det på en arbetsplats också, att om man liksom tvingas tillsammans att fatta beslut och utreda saker och göra saker, då blir det ju så sjukt mycket bättre.
Det finns någonting väldigt fint, utan att jag vill låta pretentiös, men att engagera sig och jobba tillsammans för någonting.
Mm.
Det händer så mycket där. Jag tänker det i alla fall när det här du pratar om, idrotten.
Mm.
Så att, mm.
Och ska man vara superpositiv, så kanske vi skulle kunna tro att de här senaste 7 månaderna av påtvingat icke-tillsammanskap, och som nog kommer att fortsätta ett tag framöver, det kanske blir peak individualism.
Ja.
Vi kanske lär oss att så här vill vi inte ha det, och njuter av att vara tillsammans mer efter. Vem vet?
Jag tänkte vi skulle varva ner lite grann. Och du har berört det. Jag tror att du började prata om det, stretching.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Och tror du på stretching? Eller brukar du stretcha själv?
Inte stretching hela världens dåliga samvete.
Nej. Utan jag tog inte med dig i frågan. Utan det var lite underförstått, kanske. I alla fall första delen av frågan.
Ja.
Om du tränar någonting,
nej.
Händer det?
Nej, jag tränar ju inte så att jag stretchar. Alltså jag vardagstränar, jag cyklar och jag går. Men
händer aldrig att du lägger upp benet och gör en liten snygg pose för att du känner att det drar lite grann på baksidan?
Nej, faktiskt inte. Men jag yogar lite sporadiskt och det är väl en enda lång stretch, tänker jag.
Ja. Men då får vi hoppa vidare i stretch. Stretchfrågan. Du känner ju till tekniken.
Ja.
Eller, ja.
Mm.
Att man kan stretcha på olika sätt. Med ett motstånd. Och sen en avslappningsdel. Ja. Och så, det där kan man ju variera på olika sätt.
Mm.
Vi behöver inte gå in på det. Även om jag
gärna, du är sugen
jag
nu,
är lite sugen här.
Ja.
Men som ett begrepp då, att stretcha hjärnan utifrån en positiv bemärkelse.
Mm.
Tror du på det? Eller,
ja, gud ja.
Skulle du kunna, utan att tvinga mig att formulera frågan annorlunda, själv utveckla det?
Ja, men alltså det är ju... Hjärnstretching är ju det vi gör i samtal med andra människor. Särskilt människor som har andra perspektiv än en själv. Och sen om man lyckas filtrera lite i det här informationsbruset som anfaller en ibland. Eller som man söker upp. Jag tror att man kanske inte ska vara så passiv där. Utan man är ju faktiskt där och petar själv rätt mycket. Men det innebär att man också faktiskt kan peta i saker som stretchar hjärnan. Och där är jag super inne på att det handlar om just perspektiv. Att kunna se saker från andra synvinklar än de man själv är programmerad med. Det är hjärnstretching.
Men då behöver man ju komma på att man behöver exempelvis styra.
Mm.
Det här vi var inne på uppmärksamheten tidigare. Men alltså att vad riktar jag min uppmärksamhet åt?
Mm.
Det är ju ett akt... Eller jag hör dig säga det i alla fall, att det blir ett aktivt val istället för en passiv, att vi blir utsatta för någonting passivt. Mm. Och den är ju inte helt enkel, kanske, innan vi har kommit på det.
Ja, den är svår.
Alltså för allt är ju ett brus.
Mm. Men där tror jag att man behöver bestämma sig. Min tid liksom, min fina tid, vad gör jag med den? Och ibland så kanske det är en helt ostretchande serie på Netflix. Och ibland så är det ett superstretchande samtal i skogen med någon som har andra perspektiv. lite så att där behöver vi väl också vara snälla att allting inte är hjärnstretch. Vi kan inte optimera hela tiden utan får göra lite av varje. Men inte för mycket av något.
Ja, för att tror jag definitionen är viktig. Att inte så att det blir bara att säga att stretcha hjärnan handlar om att utsätta den för press.
Mm.
Utan att stretcha hjärnan skulle kunna vara. Nu svarar jag lite grann på frågan. Mm. Men eller det är ju en ny tanke i alla fall. Att det skulle ju också kunna vara lika mycket med återhämtning.
Mm.
Bara sitta i eller vara i naturen exempelvis.
Mm.
Det är också ett sätt att stretcha hjärnan om vi nu vill se det så.
Mm. Och det är ju för många av oss, det är ju det som är avvikelsen. Så att det är kanske det vi ska sträva efter. Vi behöver sträva efter avvikelsen från det vi brukar göra. Mm. Och det är kanske där vi hittar stretchen.
Vad är meningen då med hela skiten?
Mm. Min pappa hade ett jättebra svar på den frågan. Vi pratade mycket om meningen med hela skiten när jag var liten. Och han använde ett väldigt mycket ofinare ord än vad jag kommer att använda nu. Men evolutionistiskt är det förstås att fortplanta sig. Det är ju inte ett uttal om det. Det är ju föra sorten vidare.
Mm.
Vilket också var det min 13-åring sa direkt när jag frågade vad meningen med livet. Ja, det är fortplanta sig såklart. Och jag tror min egen mening med hela skiten, den är väldigt närliggande att fortplanta sig. Alltså det är ju såklart relationerna.
För att det ska kunna hända eller?
Ja, det blir ju inga relationer utan
kanske inte, fortplantning. Vi kanske inte fortplantar oss med alla som
nej,
har
nej, men jag tänker alltså, det finns inga att ha relationer med om vi inte fortplantar oss lite. Så tänker jag kanske.
Ja, just det.
Jag tror, när jag gick gymnasiet spelade vi en pjäs av Jean-Paul Sartre som hette Inför lyckta dörrar. Det var en dystopi om någonting. Och i den så säger han att helvetet är de andra. Och det är egentligen det hela pjäsen går ut på. Att de befinner sig i helvetet. Och det är liksom inte skärselden eller ens djävulen själv som är problemet. Utan det är de andra som han hamnade där med. Men jag skulle vilja faktiskt påstå precis tvärtom. Att meningen med hela skiten, det är ju de andra. Det är ju de vi är med och de vi stretchar vår hjärna mot och de vi får det enormt stora ansvaret och liksom skicka ut i livet.
Mm.
Det är ju det som är meningen med hela skiten.
Har vi missat att prata om någonting, tycker du?
Ja, alltså massor, men vi har ju inte all tid i världen på oss. Så att det finns otroligt mycket mer spännande att prata om.
Är det någonting som du skulle vilja avsluta och fråga mig om?
Ja, absolut. Jag har jättemånga frågor, men kanske även där måste vi ha lite tidsperspektiv. Men jag har en fråga. Skulle du vilja säga att du är en människa som är i framtiden eller i dåtiden eller i nutiden, större delen av din tid?
Det spontana svaret i nutid är att jag är i nutid. Men att det finns utvecklingspotential fortfarande för att eller ja, jo, det är klart jag vill tro att jag kan eller kommer att utvecklas. Men jag är nog faktiskt hyfsat nöjd med balansen, att jag gillar att se tillbaka för att förstå connecting the dots. Som Steve Jobs pratade om. Och jag kan se i det som händer nu. I det här. Ja, precis här och nu. Så kan jag känna att det finns en framtid i det också. Alltså det bidrar till att föra mig eller oss. Eller något framåt.
Mm.
Så där kan jag liksom ändå se lite grann i framtiden.
Drömmer du om framtiden?
Nej, Inte mycket. Det gör jag inte. För att jag tror, även om det är, jag kanske skulle kunna analysera annorlunda, men jag tror att det hänger ihop med det du sa tidigare. Jag har inga mål alls heller. Jag går inte igång på det överhuvudtaget. Utan jag går igång på processerna. Eller att göra saker och ting som jag har upptäckt att jag vill göra eller mår bra utav.
Mm.
Det tar mig till platser eller det tar mig till saker som jag aldrig skulle kunna fantisera ihop. Om jag hade försökt sätta upp det som mål. Det här samtalet är ju ett sånt exempel. Så att, nej. Jag drömmer inte särskilt mycket.
Upplever du att det är roligare liksom att känna samma inför något än det är att känna olika? Till exempel det här med mål, där har vi något tydligt gemensamt, att vi inte tror på ett målinriktat liv, utan är lite mer fatalistiska. Spelar det någon roll?
Jo, men det tror jag. Jag kan ju fortfarande tycka att det är jätteintressant att höra eller förstå hur någon som går igång på mål, hur de tänker. Vad är det som gör att det funkar för dem? För att jag är liksom, jag påstår aldrig eller känner aldrig att det handlar om att jag har rätt.
Nej.
Och någon annan har fel. Och i olikheterna där så tycker jag om skavet också.
Mm.
Jag går nu igång på det. Samtidigt som det finns något skönt i att både bli förstådd. Eller känna igen sig i sig själv eller någon annan.
Mm.
Så att om du och jag delar någonting så finns det ju någonting skönt i det. Som att tycka om samma artist.
Mm.
Exempelvis.
Det är väl lite
att,
som...
då delar vi det.
Mm.
Ja, glädjen eller gemenskapen.
Men det är minsta gemensamma nämnare. Det är ju början till en grupp på något sätt, om vi knyter ihop det med...
Och där tycker jag värderingarna är viktiga. På så många plan som möjligt. Att försöka hitta människor som man delar värderingar med.
Mm.
Att göra saker och ting tillsammans som man tror på.
Mm.
Snarare än att försöka övertyga hela världen om att ens värderingar eller det som man tycker är viktigt eller är roligt, att det är den bästa vägen.
Mm. Vara för eller emot dödsstraff till exempel.
Ja. Ska vi säga så?
Vi säger så.
Tack så mycket för att du ville komma och vara gäst idag, Helena.
Jag är väldigt glad att jag fick komma.